Hej och välkomna till avsnitt 102 av podcasten En Preston Mammut. Med mig Mammut och med dig Prästskalle Kjell.
Ja, det är jag. Vi rullar på. Ja, avsnitt 102 här. Ja, det rimmar jag på.
Ja, aha. Kul.
Ja, jättekul. Det är den nivån nu.
Hur mår du?
Jag mår rätt så bra tycker jag.
Ja.
Solen skiner ute och det har blivit lite vår. Häromdagen så kvittrar fåglarna faktiskt. Så att ja, nu är det...
Det är på den nivån vi är,
på den nivån nu.
Ja. Du har flyttat.
Nu ska jag börja diskutera mina sjukdomar.
Ja, det kommer jag göra alldeles strax. Ja. Mina ansvar till dina. De får du hålla för dig själv. Tänkte jag säga. Hur du har flyttat?
Mycket. Både jag och nej. Ja. Inte mig själv. Nej. Men det mesta av möblemanget har vi flyttat.
Ja.
Det står lite sängar och några fåtöljer kvar i den gamla lägenheten. Så att det är där vi bor fortfarande.
Just det.
För att det, vi har en hantverkare som håller på att bygga om badrummet i det ställe vi ska flytta. Så att det
var det någonting ni hade räknat med?
Ja, det var det. Fast vi trodde att det skulle vara gått fortare. Så det skulle
men det var inget som hände.
Eller så där, utan det,
just det.
Ja.
Men det var beräknat?
Det var beräknat.
När är det beräknat då att ni sover där? Typ.
Om en vecka, ja, kan man säga.
Ja.
Ja. Då är det tankt att vi ska ha sovit där första.
Vi har ju pratat en del om spöken och så. Tänker du att börja med någon form av andeutrivning eller ska du känna först lite hur det känns?
Nu är du farligt nära sanningen. Nej, jag ska inte börja med någon andeutrivning. Men jag har funderat i de banorna så här. Undrar nu om det finns bara goda energier i det här huset eller om det finns annat också. Och det återstår att se.
Ja.
Jag har ju inte sett några spöken hittills. Nej. Så att varken alltså, där jag bott tidigare eller någon annanstans. Så att jag är väl inte jätterädd, det är jag inte.
Nej. Ja, vi får se. Fortsättning.
Jag berättar det i så fall. Och i så fall kan vi spela in ett avsnitt där i huset om det spökar.
Just det, det vore spännande. Hörru du, jag har däremot haft krämpor sen vi såg sist. Oj, oj, oj. Jag jobbade här i helgen. Vi hade konfirmation för den här gruppen som vi var med i Trysil.
Trysil, ja.
Mm. Och jag åkte på någonting i höft- och ryggslut. Du vet, då känner man sig gubbe.
Det är liksom så.
Sen att jag hade liksom fått det här på grund av att lyft för tungt och sådär. På gymmet så kanske dra ner min ålder lite. Men jag
stapplade det du säger. Mm,
ja. Jag stapplade som en farbror. Alltså runt hela lördagen där i konfirmation. Jag hade ingen käpp men det hade behövt.
Alltså, det hade
jag tog små steg. Sen gick jag till magiska naprapaten som
drog ut dig.
Alltså smärtsamt, men efteråt så kunde jag röra mig igen. Så tack för det.
Ja.
Magiska händer. Nej, det är inte alls roligt alltså.
Nej, jag kan tänka mig det. Det är, men överhuvudtaget, krämporna är ju inte så roliga ens i...
Krämpor. Jag undrar om man ska börja att prata om krämpor.
Ja, väldigt många tror jag. Ja. Väldigt många. Och fler kommer att bli, om vi får leva.
Har du någonting mer du vill säga, eller ska vi...
Nej, jag har inget direkt på hjärtat. Jag har faktiskt...
Men då tycker jag vi kastar oss på dagens gäst.
Ja, idag har vi Charlotte Frycklund här. Välkommen Charlotte.
Tack.
Vem är du?
Ja, jag jobbar som nätpräst. Den första i Sverige som där... Alltså fatta, jag fick ett jobb där det faktiskt var en fördel att jag tillbringade varenda kväll på Facebook.
Ja.
Jag har ju alltid trott det var en stor nackdel. Men nu så tyckte de att det var bra. Det behövs lite präster där som sitter och svarar på frågor. Med och fixar inlägg och allmänt... Jag liksom finns i flödet sådär.
Ja.
Typ som industripräster, pubpräster, sjukhuspräster. Den
just
typen
det.
Av
en
liksom
väldigt
logik.
Nischad präst.
Nischad prästtjänst, ja.
Vad heter det? Innan, vi ska ju ägna dagens avsnitt åt att prata ganska mycket om sociala medier. Vad finns kyrkans roll och sånt där. Men tänkte liksom inledningsvis, som vi brukar börja med våra gäster. Hur är din väg till tro och din väg in i kyrkan och som präst?
Min väg till tron kan man väl säga, alltså det är ju jättesvårt, när jag får ett barn upp. Men för mig var det så här, mina föräldrar flyttade till USA när jag var 6 år.
Mm.
Och då gick de med i kyrkan där, för i USA på den tiden i alla fall så gick man i kyrkan på ett helt annat sätt än vad man gjorde i Sverige. Det var alldeles naturligt, man bara gick till sin kyrka. Det var en del av det sociala, en del av det religiösa och en del av, ja man betalade ju till och med skatt lite nischat till sin kyrka liksom. Så att de gick med där och för mig blev det helt naturligt att gå till kyrkan varje söndag med dem då. Mm. Vilket det inte hade varit för vår familj i Sverige riktigt. Och sen när vi flyttade hem till Sverige så ville vi ju gärna fortsätta. Det var ja. Ganska trevligt. Ja. Och det var där vi hade våra vänner, så då försökte vi ju hitta motsvarande, alltså samma deal i Sverige.
Ja.
Funkade inte jättebra i Ludvika som vi bodde i då. På något sätt.
Det blev men det var Svenska kyrkan.
Det var Svenska kyrkan. Ja. I USA var det ju någon luthersk. First Lutheran Church i Wisconsin.
Ja.
Men så att det föll liksom långsamt av det där kyrkliga. Inte tron tror jag. Den fanns alltid med. Och sen när det var dags att konfirmeras tyckte mina föräldrar att jag skulle göra det rejält.
Okay.
Så då skickades jag till Stiftsgård.
Ja.
Och Stiftsgård Göteborg. Långt från Ludvika,
ja, det är verkligen.
Men vi kom från Göteborg.
Ja.
Göteborgs familj liksom. Så där var jag. Och då, alltså det är ju någonting med religiösa 14-åringar. Man blir ju väldigt, kommer väldigt långt in i känslan.
Ja, så alla mycket känslor. Känsla. Ja,
alla
mycket,
känslor när man är 14 år. Så det, då var jag så religiös som man någonsin kan vara rädd att någon ska bli. Det var ju liksom ultra-religiös några år där. Innan jag lugnade mig och fick upp ögonen för killar och deckare och andra intressen.
Ja, just det.
och sen har väl det där liksom planat, alltså det finns något fint i religiös total intensitet, men det finns ju också något ganska skrämmande i det ibland.
Man kan göra absolut.
Kan göra. Ja. Och det var en ganska bra, alltså för mig blev det en ganska bra väg in i vad jag tror egentligen. Är det att leva hela sitt liv inuti en trygg bubbla utav religiösa människor? Eller finns det någon fördel med att behöva kunna tolka sin tro i vardagen utanför den här bubblan också? Och det var ju fördelen då med att konfirmeras på ett ställe där man inte bodde. Därför att då var jag tvungen att gå tillbaka till min vanliga värld och liksom se vart jag hörde hemma.
Kunde du hitta in i någon ungdomsgrupp hemma?
Ja, det fanns ju en ungdomsgrupp hemma.
Ja.
Men alltså, och det var väl också, det här var min första, bara 14, så att jag hade inte så mycket övergrepp. Men det var en annorlunda religiositet i Ludvika än i Göteborg. Det kan man ju säga.
På vilket
man,
sätt?
Man skulle ju säga att i Ludvika var den väldigt folkkyrklig.
Just det.
Och i Göteborg var den tämligen västkustkristen. Liksom. Någon slags, det är ju lågkyrkligt som attan, men den är väldigt intensiv. EFS-aktig. Ja, det är en fel del av Sverige, men liksom den känslan i alla fall. Så att det översattes inte så bra.
Nej.
Eftersom då jag kom in i det här bara med känslorna liksom hos en 14-åring, så kunde jag inte riktigt fatta att det var samma tro.
Just det.
Så jag tyckte att de var ljumma och svaga och ointressanta, och de tyckte att jag var knäpp. Liksom. Och det var ju intressant, eller hur? För egentligen så var det intressant, men jag hade inte överblicken nog att tolka det eller fundera över det. Men det är ju lite spännande hur olika det blir. Så att jag hade min religiositet ganska mycket på Stiftsgården och åkte dit. Ungefär som man gör. Alltså, ofta gör man ju så om man är Stiftsgårds konfirmand. Att man åker fram och tillbaka till sin tro. Liksom. Men för mig kanske det var...
Och det blir liksom den platsen väldigt förknippad med ens tro.
Men exakt. Och alla människor där blir väldigt starkt förknippade med ens tro. Så det är lite svårt. Sen tillhörde ju det här en del utav... Alltså det här är ju, det är ju oasrörelsens... vagga eller kuvös i alla fall. Och då, så att där är, man tycker inte riktigt att kvinnor ska bli präster.
Nej.
Eller tyckte inte då i alla fall. Nej. Nu finns det väl en viss uppluckring där. Så det var ju också en grej som jag någon gång fick lov att fundera lite och göra upp med. Inte när jag var 14, men lite senare i livet.
Just det.
Så från liksom en väldigt självklar barnatro så här, som inte var någonting märkligt, till en väldigt intensiv tonårstro, till någon slags bakslag av total vardagstro, till någon slags försök att hitta sig i den där. Så
just det.
Var min väg. Och jag tror inte att det är slut, för att alltså man kan väl aldrig säga att den vägen är, och sen kom jag fram till min tro. Utan det är fortfarande en väg.
Ja, visst. Och det går ju upp och ner med de olika delarna. Ibland är det mycket känsla man bär och ibland är det...
Och ibland är det mycket tvivel. Och ibland är det mycket... Ibland känner man sig inuti och trygg, och ibland känner man sig lite otrygg och utanför. Och så började läsa till präst. Och då möter man ju det här intellektuella mothugget. Där man plötsligt ska allting ska upp på hjärnans nivå. Det var också spännande. Och sen så var jag väldigt aktiv på min nation. Så jag träffade en massa folk som inte alls var särskilt religiösa igen. Fast på ett annat sätt då än i Ludvika. Och sen prästvigas då och få hela den här tyngden av att man måste bära sin tro på utsidan offentligt liksom, på något sätt. Och sen så dog ju vårt första barn. Och det är ju klart att det är sånt som präglar ens förhållande till Gud.
Givetvis.
Man blir arg och sen blir man sur och sen blir man lite mer försonad.
Mm.
Så det är liksom en väg.
Ja, visst.
Till och från. Snårig eller klar eller motorväg. Eller
så. Men kom, som många av våra gäster så var konfan en ganska viktig del.
Ja, men visst. Visst är det. Som för många. Och min dotter står ju nu inför att konfirmeras i höst här.
Mm.
Ja, det är spännande.
Ja, det är spännande. Ja. Jag, bara så där spontant så tror jag många har det svårt att hitta in i om man konfirmeras på annan ort.
Mm.
Vi har ju några sådana. Det som konfirmeras här från annan ort och härifrån som konfirmeras på annan ort. Att då hitta in sen i sin hemmaförsamling.
Det är och så inte var det helt... när jag jobbade i församling också. Att vi hade ju folk som hade åkt iväg till någon stiftsgård och som vi försökte suga in i omgångsarbetet och de ville ju gärna.
Ja.
Men alltså det är något
För det handlar ju så mycket också om gemenskapen och det man har byggt upp där och komma in där som en udda fågel. Och sen där, kanske det har varit lite olika uttryckssätt beroende på vilken församling det har varit. Så vänta nu, här känns det kanske torrt. Ja. Eller här känns det för mycket känsla, för lite hjärna. Jag vet inte.
Nej, men det är sådär. Inte så. Det är inte helt enkelt. Olika dialekter. Alltså. Man kan inte riktigt. Nej, man behöver... Ja.
Ja. Oasrörelsen, har du varit något mer kopplad till den?
Nej, men alltså jag gillade ju då de här... Alltså,
ska vi bara kort stanna upp och berätta vad Oasrörelsen är? För det är ju en avknoppning från Svenska kyrkan.
Ja, en slags delvis i alla fall inom kyrklig rörelse.
Ja, det är det.
Ja. Och det handlar ju om att gå tillbaka till rötterna lite grann. Är det inte så? Man ska hitta tillbaka till den sanna bibliska läran och så.
Det är mer åt det hållet, ja.
Konservativ skulle man väl kunna säga.
Ja.
Mm.
Och det fanns inget, det var inte uttalat då. Jag konfirmerades 85, men sen har den ju blivit starkt där. Och jag tycker rätt mycket om en hel del grejer i Oasrörelsen, men det är klart att allt allmänt kan man inte stiga under på.
Nej.
Men ju längre jag lever, ju mer vet jag att det finns liksom bra tankar överallt. Och just dåliga tankar överallt också.
Så är det också, och det måste man vara väldigt mycket för.
Vi har alla våra demoner och alla har sina liksom andeinspirerade delar.
Ja. Och sina baksidor med organisationen. För,
ja.
Och det är svårt som ung, för jag har precis varit på ett läger tillsammans med Pingstkyrkan här i Sontuna. Vi har byggt upp det från grunden tillsammans. Mm. Fantastiskt spännande möten. Mm. Men där är också de här unga så här, och vuxna personal som inte har liksom träffat på en annan. Men är ni så? Sådär. Och sen när man har varit ihop ett tag, då ser man, vi är lika här. Vi är väldigt lika. Mm. Och det, man ser liksom fördelarna med att vi är enade på något sätt.
Sådär. Så man kan inte riktigt dra...
Absolut.
Och det gäller, och det, därför är det ju bra att man möts i olika religioner, verkligen. I samma religion från olika delar. För att det lär oss att under den där... Alltså, uniformen, eller vad man ska säga, som trosuttryck kan vara, så tänker vi ändå ganska lika.
Just det. Men sen har du varit då församlingspräst?
Ja, det har jag varit. Egentligen, jag var studentpräst ett år i Stockholm, ungefär, på ett vikariat. Annars har jag bara jobbat i församling. Mm. Ända tills jourhavande präst skulle flytta ut på nätet med chatt och digitalt brev.
Ja.
Och då dök det upp en halvtidstjänst på kyrkokansliet och jag kunde liksom inte låta bli att gå och läsa den. Det var som... Det var som att gå och titta på en chokladkaka som man inte borde äta men som man ändå vill ha. Liksom.
Just det.
För jag var i församling. Min chef där, som var kyrkoherde, hon var sjuk. Och jag hade vikarierat för henne många gånger under hennes sjukdom. Och nu hade hon blivit riktigt allvarligt sjuk. Så att alla förväntade sig liksom att hon skulle bli mer eller mindre helt sjukskriven. Mm. Och jag skulle mer eller mindre bli helt kyrkoherde.
Mm.
De hade skickat mig på kyrkoherdekurs fast jag kunde inte gå för att jag var tvungen att vara kyrkoherde för att hon var sjuk. Och sådär. Och så skulle jag då plötsligt mitt i allt det här svika hela församlingen. Mm. Alla ungdomar, det är ju det värsta liksom. Mm. Alla kontakter, 10 år hade jag varit där.
Mm.
Så många människor kände man. Så det var verkligen kval i det här.
Mm.
Det väntade vägen och den lockande vägen, liksom, vilket skulle man ta.
Ja.
Och då så pratade jag med min chef och hon sa att jag tänker inte gå med på att min sjukdom ska vara någon slags hinder eller black och foten på dig. Det får inte vara så. Jag vill inte leva med det. Mm. Om det här är den sista sjukdomen jag har, så ska det inte vara den som hindrar dig från att följa din kallelse. Så nu söker du den här tjänsten. Mm. Och då var det en halvtidstjänst som vi hade inte riktigt råd. Men samtidigt så hittade min man som är sjuksköterska och alltså tjänar typ noll. Ett sätt att tjäna lite mer pengar genom att bli hyrsköterska. Men det mest fantastiska för honom var inte att tjäna mer pengar, utan mer att kunna sätta sina egna tider.
Just det.
För som sjuksköterska dirigeras man ju liksom. Du ska jobba natt, du ska jobba dag, du ska jobba... Och det tyckte han var jobbigt, för att vi bor ute på landet, långt att åka. Hur ska han hinna sova och sådär. Så när han plötsligt insåg att han kunde sätta sina egna tider på att bli hyrsköterska. Ungefär i den vevan så insåg jag att jag ville ha en halvtidstjänst. Och så sa jag, men då får man ju mer pengar. Skulle inte det här kunna
gå ihop?
Magiskt lösa sig? Ja, och det gjorde det. Och så fick jag tjänsten. Och så löste det sig magiskt. Och så började jag på kyrkokansliet med då. För att jag brann för två saker. Själavård och internet.
Mm.
Och det här var liksom den perfekta kombinationen, tyckte jag.
Mm.
Jag fick vara med själavård för de som hellre ville göra det över nätet.
Just det.
Det, och det skulle jag alla gånger välja med nästan allting.
Mm.
Och så det var en satsning på unga människor. Det var en satsning på folk som tyckte att det var bättre att skriva.
Mm.
Och så var det nytt. Det var ju jättekul.
Precis, vi var inne på för något avsnitt sen att vi pratade om att chatttjänsten.
Ja, just det.
Med jourhavande präst eller vad det nu kallas. Mm. Att den hade ökat med
200%. 209%.
Ja, titta, det har ju ännu bättre siffror.
Ja.
Och det tyckte vi pratade om att det är en fantastisk möjlighet. För att det är tråkigt att många behöver vända sig, men det är bra att de vänder sig till kyrkan. Och att det finns några chattfunktioner för att man kan vara så anonym och öppen och ärlig.
Man behöver inte berätta någonting.
Nej, eller kan allting, för att du har ingen du behöver sitta och fejsa, tänker jag också.
Men jag menar, vill man inte avslöja kön, ålder, så finns det inget som gör det åt den, utan det är bara man själv vill berätta det.
Ja.
Och det är ju häftigt. Och sen har vi fått upp statistik nu på att de akuta samtalen, alltså de när livet verkligen är så här ställt på sin spets, de flyttar allt mer över från telefon till chatt.
Ja.
Och då kan man fundera över vad det beror på. Men det kan ju vara så att ungdomar är mer drastiska.
Ja.
För det är mer ungdomar. Inte bara, men det är mer ungdomar. Eller så är det här med att det är lite lättare att skriva än att prata när det verkligen gör ont.
Ja. Det tror jag verkligen att det gör. För att du slipper, alltså allt där du slipper möta någon annans röst.
Och ögon.
Det är också synd, för man kan få ut mycket innan vi har ett samtal. Så här kan vi... Jag kan se mycket mer än vad du säger.
Mm.
Men jag tycker att det är gott. Alltså.
Mm. Och grejen är att vi i kyrkan har ju en tendens att tänka att det allra bästa är om man sitter och pratar så här. Och har ögonkontakt som vi har nu.
Ja.
Men det verkar ju inte vara det som folk som vill prata med oss riktigt
känner. Nej,
vi kanske gör upp med den idealbilden och tänka att vi måste möta folk där de faktiskt kan. Och då är skriftligt, det är lite mer avspänt.
Ja.
Det är lite mer... Alltså jag har ju en tonåring. Jag vet att det lättaste sättet att prata med henne är att inte ha ögonkontakt. Så åka bil tillsammans är jättebra.
Ja, men verkligen. Ja.
Och det är ju spännande. Vi vill inte avslöja mer än vad vi vill. Vi orkar inte med det. Integriteten måste vara bibehållen för värdighetens skull. Ja. Liksom. Och då är det bra att prata.
För det är bara gott. Alltså jag pratar nästan aldrig, om det inte med min mamma och några till, i telefon. Utan det är alltid på sms eller messenger, jättemycket Facebooks messenger med våra ungdomar och ledare och sånt där. För att det är mycket, och jag fattar det. Alltså det är ju skönt. Sen jag själv som dyslektiker gillar ju då med att prata, för att det blir ett hinder för mig där.
Ja.
Men det är bara gott liksom. Men den här tjänsten då, för det har jag ju själv pratat innan vi träffade dig. Skapades den på grund av vem du är, eller den fanns och du sökte? Och det har du ju redan svarat på.
Jourhavande präst så sökte
jag.
Och sen så blev det så att några på kyrkokansliet hade fått lov att börja jobba med Facebook. Och sen så småningom Twitter och Instagram. Och då upptäckte de att i vissa lägen var det rätt bra om en präst svarade på frågorna. Därför att präst, ibland lät det helt enkelt bättre. De kunde skriva exakt samma sak själv, men bara att man undertecknade med präst gjorde att det kändes lite mer bra i folk. Men ibland var det ren kunskap eller pastoralt omhändertagande eller så. Så de bad helt enkelt en massa präster på kansliet. Får vi fråga dig?
Mm.
Ja, så vi allihopa då. Och sen råkade jag vara, tror jag, ganska snabb.
Mm.
För som sagt, jag älskar Facebook. Jag skulle kunna bo där. Så att för mig var det så självklart att vara snabb. Så de började bolla fler och fler av frågorna till mig, just för att jag var snabb på att svara på dem, tror jag. Och sen så småningom så så började jag ljuga lite grann för min chef om hur mycket jag faktiskt jobbade för att, på Facebook för att, och började göra det på fritiden, för jag ville inte låta mig hindras av att jag hade lovat en gång i tiden att det bara skulle vara någon gång i månaden.
Ja, just det, just det.
För jag hade frågat dem, hur mycket är det? På min chef sa, ja, du måste fråga hur mycket det är. Då så frågade jag, så sa de, en, två gånger i månaden, något sånt där. Då sa min chef, absolut, inga problem. Och sen började det bli en till två gånger i veckan och en till två gånger om dagen. Och då började jag tänka så här, att det här vill jag göra. Jag struntar om jag inte kan göra det i tjänsten. Mm. Jag vill bara göra det, så jag började göra det privat. Och till sist så sa de från den avdelningen, alltså som höll på med Facebook, att vänta, du jobbar ju bara halvtid, kan inte vi anställa dig på halvtid? För det verkar ju som att ju mer du är här, ju mer frågor får vi till den rest. Så att om vi anställer dig på halvtid så kommer det nog att fyllas upp.
Ja,
det gick inte riktigt, men jag fick projektanställning då i ett år. Och sen så upptäckte de att det blev ännu mer frågor, och efter ett tag så blev det ju sådär så folk som, men vad tycker eran präst om det här då? Så det var så självklart för dem, vilket ju borde ha varit för oss också, att där det finns en församling måste det finnas en präst. Så, och sen så har jag ju, det är inte bara jag, det är Kjell har ju också varit med där och flera andra präster, men jag kunde ju hålla kontakt med alla de här kollegorna som är väldigt duktiga på sociala medier. Så, från nyår nu då så... Eller egentligen i april så ska jag börja på heltid, bara på nätet. Så jag slutar med jourhavande präst och är bara på Facebook och Twitter och Instagram och sånt. Ja, det är jättekul.
Ja.
Men det är synd att lämna jourhavande präst, det är jättetråkigt. Samtidigt så, det här är ju något som, det här är också själavård, fast inte i ett stängt rum.
Nej.
Utan i ett öppet flöde. Ja. Så att jag, och det här är ju ännu mer nytt.
Ja. Så nu vill Men det känns ju oerhört viktigt att finnas där till 100% åt... Det kan ju bli helt annan typ av själavårdande samtal och så kan leda in på i ett slutet rum då, om vi ska använda det ordet.
Men exakt, och det är ju det som är grejen. Och alla som är på Facebook är ju väl medvetna om att det är ett öppet rum. Så det är inte hela världen. Det är lite grann som att det är lite samma sak som att det är lättare att vara i skrift. Ibland är det lättare att ta en kontakt bara sådär, bara för att jag bara råkar säga någonting. Ja. Inte boka en tid och ett slutet rum och så, utan bara råkar nämna det. Och så kan ju den personen säga då att jättebra fråga, men den här kanske du behöver prata mer om i ett annat rum. Då har man ändå sänkt tröskeln.
Ja, etablerat en kontakt.
Ja.
Och när någon har börjat prata om någonting en gång så är det mycket lättare att göra det en gång till. Nej, jag tycker ofta det blir de här spontana, framförallt mycket i ungdomssammanhang. Man bara går... Man råkar hamna när vi är ute på konfaläge med någons sitta och käka, eller vi bara går längs stigen fram och så kommer någonting och så börjar det där liksom. Och det hade nog inte kommit om det så här, den hade inte sökt upp varken del med och bokat ett samtal,
utan det är
spontana, enkla och då har man, som du säger, sänkt tröskeln.
Och det är alla präster och diakoner tror jag vet att när man sitter i sin lilla sakristi och har sin mottagningstid så sitter man och läser tidningar för det kommer ingen. Sen går man ut på ICA och ska handla lite mat och då kommer de. Så det är mycket lättare det där casual...
Där måste jag skjuta in en fråga som egentligen är utanför, men eftersom jag är gammal så måste jag säga den när jag kommer på den, för sen har jag glömt den om en stund. Apropå det här med Facebook, jag vet inte om jag också är inne i den här diskussionen, det var inne i en diskussion på Facebook just om det här med Facebook-fasta. Oh. Det är ju lite grann så här, man i kyrkan säger, men nu ska jag fasta från Facebook och den här fastan. Jag skulle säga, säg något om det.
Ja, alltså jag vet, det finns, och ju frommare man är, ju mer socialt from man är, räknas som. Ju sannolikare är det att man kommer att skriva, nu är det fasta, så jag går av Facebook och kommer tillbaka efter påsk. Och det gör mig galen, därför att på fastan ska man ju avstå från saker som hindrar en från att vara nära Gud.
Mm.
Om det är mat eller sprit eller whatever. Liksom. Och prova att avstå under en period någonting som man kanske borde avstå lite längre för att det är bra för Gud. Och vem vill avstå från sina vänner? Inte det är liksom fullständigt galet? Alltså jag kan förstå att man avstår från... spelen som Facebook kanske lockar en att spela Candy Crush hela natten. Det, no problem. Men det kan man välja bort på Facebook i inställningarna. Så det tycker jag skulle vara en bättre fasta i sådana fall. Fundera ut, vad på Facebook skadar mig? Okej, att jag får spelinbjudningar på Candy Crush för jag kan inte motstå dem. Okej. Då lyfter vi undan frestelsen genom att gå in på inställningar och stänga av
jag köper det delvis. Men jag tänker också mig själv. Ibland är vi osunt. Alltså när jag vaknar på morgonen, då kanske skulle ägnat mig åt en liten morgonbön, men istället öppna Instagram. Det är ofta det första jag gör, och kolla flödet. Och sen det vi har jag själv pratat om, det har säkert drabbat det också. Man har tittat på Facebook, Instagram, någonting, stänger. öppnar igen för att du glömt bort att du precis har kollat. Mm. Och då, det är där någonstans, vänta nu, lägg ner lite. Och då spelar inte jag sånt, utan jag vet inte. Mm. Men jag förstår hur du tänker, för jag vill inte heller avstå från mina vänner. Och mycket av mitt sociala är via sociala medier, för man träffas ju knappt live idag.
Så. Men då är det ju, då kanske det skulle vara utmaningen. Att bestämma sig för att verkligen vara närvarande på Instagram när du kollar Instagram. Och sen...
Med då en begränsning.
Nej, ja, men bara nej, utan jag tänker mer som en öppning. Titta på Instagram, kolla flödet, eller håll i telefonen eller whatever, men och be över det du har sett och dina vänner.
Okej. Okay. Ja, ja.
Så att detta blir istället lyfter in dina vänner i ditt kristna andliga böneliv på ett tydligare sätt. Gode Gud, jag ber för de här sakerna jag sett på Instagram här och lämnar dem.
Den här tanken har aldrig slagit mig. Det var ju fantastiskt.
Så, ja. Så tycker jag att man ska göra. Ja. Istället för att det här är att Facebook fasta är att spä på åsikten att Facebook är någonting dåligt eller Instagram eller whatever. Vilket det faktiskt inte är. Det är kontakt med vänner, och det är ju varken bra eller dåligt. Det är ett verktyg. Det är som att avstå från telefonkatalogen under fastan. Vem gör det? Nu finns de inte längre. Men, men jag menar, förstår du?
Utan det här, nej, men det är, håller jag
istället
helt.
Så kan man tänka så här. Ja. Jag ska använda sociala medier på ett mer kristet och ansvarigt sätt.
Okay.
Och ja. Då kan man till exempel tänka så här. Ja, under fastan ska jag följa Svenska kyrkans internationella arbete. Där man samlar in pengar. Jag ska läsa alla de inläggen. Jag ska tänka... Kanske jag kan ge lite mer pengar. Eller jag ska följa en sån här grej som sprutar ur sig bibelord hela tiden. Mm. Det ska jag göra under fastan. Eller jag ska vara mer med i de andliga samtalen som förs på olika ställen. Så, det kan man välja. Det tycker jag är okej. Eller stänga av vissa delar. Men som verktyg betraktat.
Mm. Nej, men det håller jag med. För det gör vi oss själva också på något sätt en otjänst. För vi är så beroende av. Vi borde använda det mycket, mycket mer som organisation. Och det är klart, det är dumt att säga att... Ja, jag kan hålla med om det där. Det var ett intressant sätt att se det på. Att man kan
försökte använda sociala medier mer medvetet under 40 dagar. Det skulle ju sätta en vana. Du säger 3 veckor i månaden. Det är dubbelt så lång tid som du behöver för en månad.
Och sen kanske det bara fortsätter på automatik.
Och sen följer Jesus med dig in i Instagram varje gång.
Ja, fantastiskt.
Det är underbart, va?
Du brinner verkligen för det här.
Ja, jag gör det.
Det hörs. Jag älskar att träffa folk oavsett vad de brinner för. När någon verkligen brinner och är nördat ner sig, ursäkta ordet.
Total nördig på den här.
Men så här, du ska få komma in. Men jag måste bara fråga någonting snabbt här. Är det någonting du tror att där, när du börjar med heltid, med det här bara, det är ju ett jättestort, så din tid kommer gå åt, det förstår jag. Men är det någonting du kommer sakna?
Jag kommer sakna jourhavande präst. Jag älskar jourhavande präst. Ja. Och för att all den här själavården som liksom sker i nattens mörka rum med de som har det absolut jobbigast.
Mm.
Som på något sätt med nödvändighet måste ske i det slutna rummet. De kommer inte att liksom... På det akuta stadiet hoppas jag att vi inte behöver ha på Facebook. För att det är bra med det slutna rummet där.
Men jag tänkte mer andra saker också. Så, alltså församlingsprästsaker. Är det något sånt? Sånt?
Det är ju, att inte ha konfirmander är ju lite av en sorg.
Ja.
Alltså vi hade en...
Men en konfergrupp över...
Instagram, exakt.
Okay.
Vi hade ett reklambolag som startade en Instagramkonto som heter Unga Tankar. Därför att de hade gjort en stor undersökning med massa ungdomar och sett vilka frågor är viktigast för dem. Och så hade de tagit de 15 viktigaste frågorna som till exempel var: blir jag lyckligare om jag är smal? Kommer kriget till Sverige? Får jag bli kär i både tjejer och killar? Det var inte särskilt mycket om Gud direkt, men det är ändå sånt som rör livssituationer.
Mm.
Och så tog de 15 viktigaste, de som var vanligast. Och skrev dem med någon speciell flantfont och la ut dem på det här Instagram-kontot. Bara tryckte ut dem, för de tänkte att, och sponsrade upp mot åldersgruppen. Och tänkte att det här skulle vara en bra reklamväg in i konfirmationen. Men vad de inte hade räknat med var ju att ungdomarna svarade ju på de här frågorna. Of course.
Mm.
Om frågan... Blir jag lyckligare om jag är smal, dyker upp i ditt Instagramflöde och du är 14 år. Mm. Så säger du ju, nej, det ska inte vara så. Eller så säger du, jo så är det fast det är synd. Eller, eller jo, alla fula tjejer är eller alla tjocka tjejer är fula eller någonting. Så att reklambyrån upptäckte efter 8-9 veckor att det är ju samtal under de här. Det kanske någon borde ta tag i.
Mm.
Så det var en annan präst som gick in och svarade på de här. Och dels hade det gått 8 veckor mellan vissa inlägg.
Mm.
Och att jag svarade. Så jag tänkte, det här är ju 8 veckor på sociala medier. Det är för lång tid. Nej, men de kom direkt tillbaka och svarade.
Mm.
sa jag det till min dotter och hon bara, ja men mamma, vet du vad? När vuxna är med på Instagram, då tycker vi att det är så coolt så då svarar vi. Så var det coolt liksom. Ja, okej. Okay. Och sen samtalen som var, de var ju helt fantastiska. Det var precis som att sitta runt köksbordet i kyrkans hus i 400 och fika med konfirmander. Det var exakt samma grejer.
Mm.
Några som bara vill prata om djupa saker. Några som bara vill fjanta sig. Mm. Några som bara vill göra ner alla som
ja, tycker verkligen. Det blir alltså precis
exakt samma. Så att efter några veckor med det så vill jag ju konfirmera hela bunten. Ja. Men det kan vi fortfarande inte göra över nätet. Men,
nej, men
då kände jag så här, det här vore ju, tänk att nå de här ungarna som är så desperat efter vuxen erfaren, att de pratar med en präst över Instagram
mm.
om de här ganska viktiga grejerna. Alltså, får jag bli kär i både tjejer och killar? Väcker ju jättemycket inom folk. Kommer kriget i Sverige, det väcker också väldigt mycket inom oss. Och då tänk om man kunde få säga till dem, det här är ett jättebra samtal. Viktiga samtal. Det här ska ni ha cred för.
Mm.
Ja. Så det hade varit kul. Jag jobbar fortfarande på någon form för det där.
Men jag tror man kan få till ett helt nätbaserat konfa.
Jag vet inte. För att det finns ju några problem. För det första, nattvarden kan vi inte dela ut över nätet. Nej. Och den är en viktig del av konfan.
Med 3D-skrivare. Ja, ja.
Och sen tror jag att man måste ha någon slags... Alltså det är det här med att ha en hemförsamling som vi pratat om hela tiden här. Så, men om man kunde koppla det till vissa grejer. Jag tror inte det är omöjligt. Jag vet.
Man skulle ju då kunna ha ganska få fysiska träffar.
Och kanske till och med ha dem på varsitt håll.
Ja,
alltså man behövde inte gå på till samma ställe.
Just det.
Man kunde göra upp med någon kyrka i varje stift där de var.
Då kan det vara en nationell konfagrupp och så går exakt. Man till sin lokala församling.
Exakt.
Spännande. Jag vet att det finns, vi pratade om det för 100 avsnitt, nej inte så länge, men länge sedan pratade vi om att det finns en i Finland på någon väldigt glesbygd så finns det en fritidsgård som är bara över nätet.
Mm.
Där fritidsledare möts. Oh. Och sen en gång i någonting så åker de runt och hämtar i hela den här glesbygden så ses de.
Mm.
Men i övrigt så tid sådär. Mm. Och jag tänker, ja det borde ju gå liksom. Man kan ju ha, det där är spännande, nationell. Och så får man konfirmera sig på sin, eller då åker alla och ses då till den där gången. Vad spännande då. Man har
konfirmationen skulle ju egentligen vara gemensamt.
Ja, det vore ju häftigt.
Ja.
Och också för att läger ska ju ingå, eller hur? Det är ju 48
läger. Ja, 4 läger ingår.
Ja, mm. ja, just det. Ännu längre. Ja. Så att det är ju sånt där.
Men allt
ju...
går ju att få dispens ifrån.
Ja,
men, ja,
men
ja,
någonting sånt skulle vara jättekul på. Ja. Jättekul.
48 timmar LAN får man ha då. För att det ska vara...
Just det, för man fortsätter att träffa överlätet med att man är i samma rum. Ja, det vore ju häftigt.
Ja, det här är något, någonting som kommer att bli, känner jag.
Mm.
Ja. En helt annan grej. Jag har, det har hänt. Nu vet jag, nu är det Facebook du pratar mest om här. Jag har ju nämnt flera gånger i den här podden att jag har lite svårt att förstå Svenska kyrkans Instagram-konto. Jag slutade följa det för ett, jag kommer inte ihåg.
Vandringskontot,
precis. Och det var kanske just det som gjorde att jag slutade på något vis. För att, alltså hur tänker man med det? För att jag slutade att följa det här kontot kanske förra sommaren, jag minns inte. Men därför att då hade man då någon kyrkovaktmästare som hade det här kontot den här veckan och han beskrev hur han var ute och drack öl på kvällen och så här och då tänkte jag, det här har jag inget att göra med för det har liksom inget med kyrkan att göra. Mm. Men man kan ju se på ett annat sätt, jag har börjat inse att jag är ganska ensam om att tänka så här, för poängen måste väl vara med det här kontot just att man ska se vardagen hos medlemmar så att säga i kyrkan. Det är inte Svenska kyrkan officiella bild så att säga. Och det där som för min del har det krockat liksom.
Men det beror ju på att kontot heter Svenska kyrkan. Jag skulle önska att det hette Svenska kyrkan vandringskonto eller någonting
något
sånt.
Annat. Ja, precis. Ja,
för att annars i de andra kanalerna är det ju så att Svenska kyrkans officiella konto är Svenska kyrkans officiella liksom åsikter eller vad man ska
just
säga.
Just det.
Alla lutheraner har ju en skyldighet att ha en egen åsikt. Det är inte så att vi kan bara spruta ur oss officiella åsikter. Men det är ändå så att på Twitter Svenska kyrkan eller på Facebook Svenska kyrkan så skulle vi ju aldrig sitta och prata om fritiden på det sättet.
Nej, just det. Nej, precis.
Utan där handlar det ju hela tiden om kyrkans erbjudande och Guds nåd och sånt.
Mm.
Men det här vandringskontot kom nog till innan det egentligen fanns officiella konton på de andra. Men jag önskar att det hette något annat. För det finns ju en poäng med att visa att vi är olika. En del av oss tycker att det är helt okej att dricka lite öl. Andra tycker inte det. Och båda de synsätten är helt okej inom svenska kyrkan. Och en del av oss tycker att nattvarden måste firas enligt vissa speciella regler. Andra har lite mer slapp syn på det hela. Eller slapp, men annan syn. Och en del av oss, det var en jättestor rabalder om Instagram-kontot när någon stackars församlingsassistent eller vad det var hade gått på yoga. På sin fritid. Eller de kanske till och med ordnade och yoga i kyrkohuset. Och folk blev jättearga. Och för att yoga österländskt, Jesus är ju också ganska österländsk i och för sig på sitt sätt. Men det där är ju sånt som väcker ontlod. Och på sätt och vis bra att det kommer fram. Men också att man måste ha en öppenhet mot varandra. Jag håller inte med om allting som alla säger på det där Instagramkontot. Men det är den personens vecka och den får...
Och det är väldigt tydligt i bion, alltså om man går in på
för där står det
profilen, så står det ju den här veckan, och just nu är det i Linköping, är det någon kommunikatör där, samma som ritar, gud vad kul, kom jag fram till häromdagen.
Roine Mercurio, är det han?
För han satt i Instagramflödet och ritade de här, gud vad kul. Herregud och kompani.
Ja, det är det, Roine Mercurio.
Gud vad kul är något annat. Herregud och kompani, precis. Jag tror att det är han, för att annars satt han och ritade dem väldigt lika.
Nej, men det är nog
från Linköping. Men i alla fall, jag tycker att det där, jag följer det fortfarande. Jag vet att vi pratade mycket om det just där när du avslutade. För jag tycker att det är viktigt att visa på alla delar. Men det är klart, du kanske ska vara ännu tydligare. Ett vandringskonto, det här är inte Svenska kyrkans officiella allt vi tycker. Så.
Nej, för vi har ju tre andra konton, tror jag. Svenska kyrkan delar, där vi lyfter upp sånt som församlingarna gör som är bra, som vi vill ska få en större publik. Exempelvis en församling som helt enkelt hade fotat utanför församlingshemmet, så stod det en massa barnvagnar, för det var öppen förskola, och en massa rullatorer precis intill varandra. Och så var det liksom, det är lite häftigt. Eller något annat coolt som man gör. Svenska kyrkan i Teneriffa hade gjort en vigsel som följdes av en helig dans där prästen och brudparet dansar. Jättecoolt. Sådana grejer som är lite extra. Svenska kyrkan delar. Sen finns Svenska kyrkans internationella, som är förstås internationella verksamheter. Och sen finns det kulturarvskontot, där vi pratar om snygga grejer i kyrkor och gamla fina kultursaker. Det finns fyra konton, och då skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna finnas fem, varav en liknade ganska mycket Svenska kyrkan på Facebook och Twitter, och en var ett vandringskonto. För vandringskonton är bra. Det är jättebra. Det är intressant.
Det som är bra med vandringskonto det är att det blir ganska levande. För det är inte en som sköter, utan då är man peppad för sin vecka. Så lägger man ner. För det upplever att många lägger ner väldigt mycket energi och tid på sin vecka och vill verkligen visa sin del. Liksom.
Alltså, jag har ju haft det där kontot själv. Ja. En gång innan jag avföljde och en gång efter att jag avföljde det. Och det är den första gången, och jag la upp det på olika sätt. Just av den anledningen att jag hade börjat fatta vad det egentligen var man ville göra, så att säga. För första gången så var det, då kände jag mig som den officiella representanten för Svenska kyrkan och la upp bibeltexter och vackra bilder ungefär så. Som i och för sig, fick väl hyfsat många likes sådär. Men sen då följde jag och säger, okej, men alla andra gjorde annat och sådär. Och sen när jag hade det andra gången, då var det väl lite mera, försökte jag göra någon sorts mellanting där. Dels personligt, men inte så mycket om vad jag åt i middag. Så, utan mera så att vad vi gjorde i den delen av församlingen. Eller den församling där var. Så att, och jag kan förstå att man kan tycka att det finns ett behov. Så. Men just som du säger, att det kanske skulle haft ett annat namn. För att jag tror att det finns fler än jag ändå som har uppfattat det som Svenska kyrkans officiella konto. Så
följer man det. Jag tror att det här är en kommunikationsmiss, men... Som sagt, det uppstod nog innan de andra riktigt satte igång, och det gjorde det lite sådär. Eller så kände man då att man visste inte att Instagram skulle bli en egen kanal på det sättet att den har egna regler och egna typer av inlägg och så. Så man tänkte, här kan vi ha ett vandringskonto och så kan vi ha stora kontot på Facebook och sådär. Man kanske inte tänkt på det.
En annan spår, hur går ditt liksom jobb till då på Facebook?
Ja...
Alltså, är du administratör för alla kyrkans konton, eller hur liksom ska du...
Vi är fem personer som jobbar på redaktionen, och då är det ju fyra redaktörer och jag. Och på ett sätt så gör ju alla inlägg på alla konton och alla har jour där man då tar emot kvällsfunderingar som kommer in och sådär. Och mitt jobb är ju på sätt och vis inte så annorlunda än deras. Det är ju det att de kallar in mig till speciella grejer när det borde vara en präst. Och på samma sätt försöker jag finnas med som en präst när vi skapar inlägg. Och säga att det här borde vi göra.
Det här ska men, vi göra. Men det är de här fem kontona då? Eller vad du sa?
Ja, vi har ju också...
Eller hur många det nu är?
Ja, det är miljoner. Nej, ja. Det är inte, men det är väl uppåt 20 sammanlagt på alla sociala medier. Och då är det ju så att vi gör inlägg tillsammans. Mm. Alltså en person är ansvarig för det, men de andra har input i det.
Mm.
Sen så håller man, bevakar man ju då kanalerna och tittar vad som kommer in. Nu har vi fått en kommentar här. Och så. Just och mitt jobb är egentligen i grund och botten är ju att...
Och då vill ni vara så snabba som möjligt att besvara den.
Ja, vi har en regel att 4 timmar under kontorstid.
Ja.
Det ska inte ta mer än det. Och 24 timmar utanför kontorstid. Ja. Men vi har också jour på kvällar och helger och så. Och då är jag ju, ska jag egentligen inte ha den jour, fast ibland har jag det i alla fall. För att det är enklare planeringsmässigt.
Mm.
Men mitt jobb är då att finnas med som präst. Ungefär som att... Alltså det är ju rätt likt att till exempel bara man jobbar i församlingstjänst att man tillbringar en del tid i församlingshemmet och så kan folk säga, nej men prata med prästen, hon är där borta. Ungefär som när jag mötte Kjell här innan vi skulle spela in podden så skulle han gå igenom något litet fik här. Ja, han blev ju hejdad 3 eller 4 gånger av olika människor. Och det, beror, det, och det är ju så det är. Alltså det är en stor del av prästens jobb är ju bara att finnas där så att det är en del av det. Och det är väl ungefär mitt jobb. Jag svarar på frågor. Men jag finns också med som en av de som tittar på inlägg eller gör inlägg. Och sen håller jag i några grejer som präster gör. Det finns ett vandringskonto på Twitter som går runt bland präster som heter Dela Tro Dela Liv.
Just det.
Som du har haft. Och blev utskälld av Dag Sandahl. Någonting som verkligen är värt att gratulera
till.
Ja.
Det hade varit värre om han inte hade gratulerat.
Ja,
eller att han inte hade varit arg med det utan tyckte att det var bra.
Jag menar
då
det.
Hade jag blivit riktigt orolig.
Ja. Och sen så har vi en grej som heter Fråga prästen där några gånger om året så får folk ställa frågor till präster helt fint. Mm. Sen har vi haft böneinlägg när präster har bett för folk. Mm. Det är klart att vem som helst kan be för folk. Men det handlar om att formulera bröner på flyen och då var det bra att ha lite vana och självförtroende. Och lite andra sådana här speciella prästgrejer. Kjell skrev ju här i fredag som man får göra lite reklam, eller förra veckan, Tankar inför helgen som är en slags minipredikan på 3000 tecken. Och då är den nya tanken med dem, som jag är väldigt stolt över, är att det är en präst som skriver, läggs ut på våran blogg. Och sen så på fredagkvällen så läggs det ut i vårt Facebookflöde. Och då finns prästen där och svarar på frågor om det. Så att man kan säga att själva predikan äger rum på bloggen och kyrkkaffet är på Facebook. Där man kan samtala med den prästen som har skrivit frågorna då. Och det är lite kul tycker jag. Vi har inte liksom sagt någon gång att från och med nu finns prästerna med, utan det har bara smugit sig in. Och folk verkar, mer och mer så verkar det komma kommentarer från folk som vill prata lite grann med prästerna.
Alltså ofta så hamnar vi i kyrkan att det börjar bli bättre. För att man börjar se mer av hur verkligheten är. Men annars är det mycket prat om att söndagens gudstjänst är det som gäller.
Mm.
Fast vi vet att det är ofta en vardag där det är flest som kommer. Går den här samtal i er grupp där också kring, kan man fira en gudstjänst liksom över... Nu är det många som webbaserar, webbsänder ska jag säga, sina gudstjänster.
Mm.
Men har ni
tankar? Vi har livesänt någon gång från någon biskopsvigning tror jag. Eller från påvebesöket kanske det var. Men alltså, vårt jobb är ju mycket att lyfta... Alltså, man tänker så här, man sitter och scrollar igenom Facebook eller Twitter och vårt jobb är ju att vara... kyrkan mitt i byn liksom. När man scrollar igenom, man får upp grejer som ens kompisar har gjort, man får den reklam som man kanske har valt eller de företag man följer, så finns kyrkan med där. Så att vår jobb är att komma med de små tankarna mitt i vardagen kan man ju säga. Men ibland så kan man ju också bjuda in till en fördjupning, klicka på en länk eller så. Nu är ju inte länkar något som Facebook riktigt prioriterar så mycket, så att det går sämre för de inläggen än vad det gör om vi bara har en bild och en text. Men vi kan ändå göra det, och jag tycker det är en fin grej att man kan både få en kort, som vi gjorde med Tankar inför helgen. Man tar en kort, skriver en kort grej som ska sammanfatta texten. Om folk blir nyfikna av den och klickar på texten och läser den så får de hela predikan. Och till och med eventuellt ett samtal med prästen då. Men man kan också välja att bara läsa den här korta sammanfattningen. Få en liten minitanke med sig in i vardagen. Så på det sättet. Men vi har ju egentligen ingenting som specifikt drar folk till söndagarna.
Nej.
Vi har någon liten välkommen, vi ses i kyrkan eller så.
Mm.
Kan vi ha ibland på Twitter. Men...
Nej, men jag tycker alla sätt när man får till sig ordet, det är väl bra. Liksom. Mm. Annars, absolut. Vi sitter ju och gör det här, herregud.
Ja, precis.
Så, och vi brukar skämtsamt säga att vi är församlingens största gudstjänst eftersom vi har vår andakt på slutet.
Ja, just det. Och det är 500 lyssnare brukar vi ha.
Ja,
och då är det ju faktiskt så.
Ja, skulle man som enskilda.
Ja. Men får du mycket skit, måste jag fråga. Alltså för jag var in, jag skrev ju här tankar för helgen och bland annat fick jag ju lite... Det som jag fick själv för bland annat att som jag inte kunde påverka, nämligen att det var en tårta på bilden.
Ja, det var mitt fel. Eller,
ja, för det stod att ni på Svenska kyrkan, ni bjuder på tårta och pratar om religion. Ja, det var så här.
Ja.
Plus att det var ju sen skrev jag om det jag hade skrivit också. Mm. Då. Ja, och var ganska missnöjd. Men det måste ju vara, för det är mycket sånt alltså.
Ja, det är ju det. Det är ju det att det finns mycket... Jag tror så här, vi bär ut vår godhet på sociala medier. Man ser det om man läser om sådana här matkassar. Du vet, i vår kommun är det en ensamstående mamma som behöver blöjor, byxor i storlek 122, smör, ägg och sådär. Kan ni hjälpa till så skänk någonting så går jag bort med kassan sen. Och det gör ju folk för att det är så lätt att göra det. Men det finns också en elakhet som kanske beror på att vi inte ser varandra öga mot öga, jag vet inte. Eller för att folk har speciella agendor som de vill föra fram. Den finns ju där.
Mm.
Och den är ju liksom lite spännande. Eller den är lite jobbig. Ibland är den jättejobbig. Men den är också intressant därför att det här är ett sätt... Alltså jag tror att grunden till hur vi ska förhålla oss till varandra på sociala medier står väldigt tydligt i Romarbrevet 12. Där står det ju bland annat... avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Håll er brinnande i anden. Gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Det är liksom den perfekta sociala medie-attityden.
Instruktionsboken.
Ja, ja. Ja, visst. Välsigna de som förföljer er. Ja. Det här är det du antar här. Ja. Välsigna de som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Och sen gläd er med de som gläder sig. Gråt med de som gråter. Och håll er inte för goda, umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont för ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.
Mm.
Det är liksom, det är vår attityd. Och det som är bra med den attityden är att den säger någonting om hur kyrkan ser på människor. Den säger liksom någonting om att vi vill visa den kärlek som Gud visar oss. Den vill vi visa mot er. Även om ni kommer och trollar och är otrevliga här. Så är du en människa som ska behandlas som en människa och bemötas med respekt. Och då får man liksom tänka det att ibland får man bita ihop. Men det finns något lite fint, för att så länge det är i skrift så kan jag ju se ledsen och sårad och arg ut ifall jag vill. Jag har hela mitt ansikte för mig själv.
Mm.
Och mina fingrar kan ändå skriva snälla saker.
Mm.
Så jag kan reagera fullt ut, men jag kan ändå bemöta någon med den respekt som den personen egentligen förtjänar.
Mm.
Och det finns nästan alltid känslor i botten till det vi gör på sociala medier. Det är sällan en fråga kommer in som är en ren och skär faktafråga. Om det gör det så har den ofta någon slags känslomässig grund. Jag pratade ibland om när jag fick frågan vem skapade universum. Och jag tyckte det var en jättelätt fråga, så jag bara, Gud.
Mm, punkt.
Ja, ungefär så. Och sen visade det sig efter att personen hade ställt om frågan 4 eller 5 gånger. Att det som den egentligen ville var att den ville tro på Gud.
Mm.
Men personens behov utav vetenskapliga förklaringsmodeller hindrade.
Just det. Ja, ja.
Så det var egentligen, och då kommer det verkligen från hjärtat. Mm. Även om det låter som en ren och skär faktafråga. Mm. Och så är det ofta. Och då där måste man tänka på att när någon skriver någonting, även om det är argt skrivet, så kanske det beror grundat i ett stort existentialistiskt problem.
Mm. Verkligen.
Och bara genom att tränga oss förbi ilskan så kan vi liksom komma åt det där problemet och kanske laga det. För det är en sak som verkligen varje dag fyller det med förvåning. Att det här som vi gör, de frågor som man vågar ställa på sociala medier, de är samma frågor som man inte vågar ställa i sin församling.
Det är jag helt övertygad om. Det är ju hela det goa med det, ja, tycker jag. Så det är verkligen. Jag har 2 avslutande frågor från mitt håll i alla fall. Och det är dels, brinner du mycket för att få likes?
Nej. Alltså, vi har ju,
när
vi...
För det möter ju på riktigt, alltså väldigt många som mår dåligt om de inte får tillräckligt med likes inom en viss... Jag har ju förstått inte nu, nu låter jag supergammal. Men att det finns en tidsram. Liksom. Har jag inte fått så här många efter 4 timmar, då tar jag bort,
tar bort bilden. Ja. Eller om man måste lägga in en speciell tid på dygnet. För att lägger man, nej vänta nu klockan 7, då är det ingen som är inne. Jag väntar en timme, för då kommer, då kommer jag få många likes. Och det är ju sjukt.
Alltså tänker vi ju i jobbet, men jag kan inte påstå att jag tänker så privat.
Nej, jag förstår det jobbet, för då är det marknadsföringsmässigt. Och på ett sätt förstår jag att man gör så privat, för att du marknadsför dig själv. Du är mycket mer en produkt idag. Lätt konstigt, men det blir ju faktiskt så. Så jag förstår att ni gör så jobbet. Det är ju helt så. Vi ser ju många som lyssnar på det här, och vi kollar ju så när vi lägger jobbsaker. Okej, men det var det ena. Men det andra, tycker du att man ska vara... ska man vara privat och ha ett jobbkonto? Nu får man inte det på Facebook, men många har det i alla fall. Den här frågan var egentligen mer aktuell för några år sedan. När det började bli stort här på jobbet, liksom, så var det så att många var så här, men då ville jag ha ett privat konto. Och jag sa så här, men det är bara trams, det går inte. Det är fortfarande min. Utan var dig själv, det kommer bli det bästa. Men jag vet att några kollegor har ett privat och ett officiellt på Facebook.
Jag tycker inte man ska ha det på Instagram, kan man ha hur många man vill. Så där är det inga problem. Du kan ha 10 konton för dig själv. Men anledningen till att man inte ska ha det på Facebook är inte bara att man inte får det, utan också att man...
Nej, för det är sekundärt man att man får det upp, inte, det spelar ingen roll.
Men man kommer upp som förslag då i sin andra personlighet, för några börjar överlappa liksom. Och då ser ju folk att man har dubbla konton, och vad ger det för budskap? Jag gillar det i jobbet, men jag gillar inte det privat.
Det är lite såna
saker bättre att greja med sina inställningar i sådana fall, så att man visar saker för de personer som man har tänkt sig att visa dem för. Sen tycker jag att man ska i sådana fall, alltså är det så att man känner att man har problem med att man måste visa vissa saker för sina vänner, att man är arg på någonting eller så, då får man göra det bara till de vännerna man har tänkt sig. För att ett jättevanligt feltänk som vi har på Facebook är att man tänker att man ska lägga ut någonting, och så tänker man på en viss person. Den här kommer att gilla det här, och så lägger man ut det. Och sen så ser ens gamla konfirmandpräst det eller någonting som man inte hade tänkt sig. Och då är det bättre att man styr det så att man riktar sig mot dem.
Riktar sin inlägga.
Så allt mer så gör jag så att när jag tar bilder på mina barn när de är gulliga, så lägger jag det i en chatt med mina brorsor istället eller någonting. Men inte hela tiden ibland. Men att vi försöker att tänka på vem som ska vara målgruppen för det vi gör. För att, och är det så att man är så arg så man inte kan låta bli att skriva någonting på Facebook, då är det nog ändå väldigt klokt att låta bli att skriva någonting på Facebook
taget,
tills det har gått över. Ja.
Ja, vi skriver ju mer i Messenger då. Kokar Kjell här borta på sitt hörn, vet jag. Och då skickar det på Messenger.
Ja, så är det.
Och
så är det.
Och i Messenger skärmdumpat och sådär. Ja.
I Messenger får man vara hur arg man vill. Ja. Inga problem. Ja.
Nej, precis. Jag tycker egentligen inte problemet är så stort där för mig. Mm. För att jag lägger inte upp någonting på Facebook som jag egentligen inte, som jag inte kan stå för.
Nej.
Utan det jag tycker det är hyfsat lätt.
Mm.
Även om jag någon dag tycker att det är jobbigt med jobbet eller någonting, så skriver jag ju inte det.
Inte där?
Nej, precis. Utan då, som sagt, då kan vi prata på andra sätt. Mm. Där det som inte blir offentligt på det sättet.
Mm.
Än så länge har det inte blivit det. Jag vet inte vad Andreas...
Men med detta sagt också så är ju inte någon av oss speciellt offentliga. För där tror jag det kan bli jobbigt. Alltså om du
är en offentlig person. Ja, inte kända på det sättet.
Nej, precis. Och får varje dag liksom utstå 1000 elaka vidriga saker. Som många unga artister till exempel. Det är då förstår jag att man vill liksom. Men det går att göra mycket inställningar, det går att göra mycket sådär.
Jag sen tror jag att om man är en offentlig person, då hamnar man i en helt annan arena. Då kanske man ska ha en sida som är offentlig, och så ska man ha ett jättestängt konto eller någonting sånt.
Ja, för då är det då också med Instagram att det blir så naturligt att ha ett privat och ett fanpage.
Ja, det är precis. Inga problem.
Har du något mer att säga? Eller ska vi gå över på...
Ja, det var kul att vara här. Nu tycker jag vi har en andakt.
Ja, det var bra.
Och då är det så att kommande söndag är Jungfru Marie bebådelsedag, dagen efter våffeldagen är det. Och rubriken är Guds mäktiga verk. Och då läser jag ur evangelietexten som är hämtad ur Lukas. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: var hälsad du högt benådade, Herren är med dig.
Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Det första som slår mig rent praktiska i det här med kyrkoåret, det är ett skumt och skum indelning. Så här sitter vi nu och det gör vi just nu, men förbereder påsken där Jesus rider in i Jerusalem, och här så är det nu mitt i den här fasteperioden så kommer den här texten om hur Jesus ska födas och peka framåt mot julen, ja. Som vi gärna tänker på i det här sammanhanget också. Det kan inte vara lätt att komma utifrån och förstå kyrkoåret. Liksom.
Det här blir väldigt bakvänt, just den här texten.
Ja, att den kommer nu mitt i fastan. Ja. Men så blir det ju förstås. Ja. Vi har inte fler dagar på året än så här. Ja, vad tänker vi här nu då? Den här texten har vi läst förut, för den läser man nämligen varje år. Ja. Mm. Marias...
Man vill ju alltid, när vi har gjort det förut, så vill man ju alltid komma på något nytt, skruvad twist. Eller bra,
ja, just det.
Men det är svårt alltså. Mycket har ju tömts på ämnet, så att säga.
Men det som jag hör nu jättetydligt, det är att ingen säger att Elisabet, att hon får sällskap, att Elisabet också, och då säger hon ju Herrens tjänarinna. Just när det. Hon får reda på att det finns en annan kvinna.
Mm. Jag är inte ensam.
Nej, och att ingen vet det, liksom.
Ja, just det.
Du får den här uppgiften, och du får en kompis. Mm. Och nu går jag. Mm. Det är ju lite häftigt, va? Mm. Det tycker jag känns lite tydligt.
Ja, och det passar ju...
precis. Det är ju så här att vi vet ju inte riktigt hur gammal Maria är. Mm. Det finns ju olika uppgifter, och hon... kan vara allt från 13 till 20. Men om hon är ung i alla fall. Mm. Och just en ungdom, de hänger ju alltid med sina kompisar. Mm. Det är ju sällan en ungdom gör någonting själv. Liksom. Utan det här, jag vill inte riktigt det här. Men jag får en kompis, okej, då kör vi. Liksom. Mm.
Nej, och jag tänkte på ditt jobb. Att här är någon väldigt ung människa som kan få något väldigt tufft. Jag har min äldre prästkompis här på Facebook som vandrar med mig, hjälper mig igenom, och då var jag inte helt ensam. Liksom. För många av de frågorna som kanske menar var jourhavande, men ändå som möter ditt arbete, är de här att jag känner mig så ensam med mitt problem. Liksom. Mm.
Men också att skicka... Det är Jesus skickar ut dem 2-2, ni vet.
Det
här, precis, är också. Mm. Det är utskickat 2-2. Man behöver inte vara... Hon har ju Josef också. Men han blir ju av naturliga skäl lite skärrad här. Men Elisabet blir inte det. Hon blir inte påverkad annat än att de blir två, liksom. Mm. Och det... Man kan göra så otroligt mycket mer om man slipper vara själv. Mm. Det är väl en fin grej att ta med sig ur det här. Just eftersom man ofta använder Maria Bebolster och pratar om kallelse, liksom.
Just det.
Man får en kallelse, man får också en miljö där man klarar av att genomföra sin kallelse. Mm. Annars vore Gud väldigt elak.
Ja, och det är så skönt när vi står, att vi inte står själva, vi är alltid Gud, brukar vi prata om. Liksom. Men att vi också inte är själva när man får de här jobbiga sakerna, att man har någon att bolla med sig. Det är ovärderligt. Liksom, att, jag behöver inte bära själv, dels har vi Gud, men sen har vi gemenskapen.
Ja. Och för Gud är inte ett sällskap på det sättet att Gud delar villkoren. Alltså Maria åker ju iväg till Elisabet, eller tar sig iväg dit i alla fall. Och träffar henne, och då kan de prata om såna här grejer som svullna fötter och, och sånt där. Som man faktiskt behöver, och som Gud kanske inte riktigt liksom.
Nej, och sen kan man släppa, hur peppar hon sig själv för att gå till Josef? Alltså det har man varit inne på förut, och det är tufft samtal. Ja, nu är jag havande. Men jag har inte varit med någon annan.
Nej, men jag är öppen havande.
Ja, utan andra kom över mig. Sen hade ju Gud förberett det bra. Ja. Krattat gången så att säga. Men ändå.
Men jag har nästan så att det skulle kunna vara ett tecken på att någonting är en kallelse. Att du får en kompis.
Mm.
Någonting som är som en kompis.
Mm.
Med dig i det här.
Ja,
du ska göra det här spåret, men du får hjälp.
Vi behöver varandra helt enkelt. Så här, ja. Är det därför Gud har skapat människan då? För att Gud behöver sällskap?
Vem vet? Det är ju utan tvivel därför människor fortsätter att skapa varandra i alla fall.
Ja, just det. Så är det i högsta grad. Ja.
Vad får vi höra idag?
Jo, idag så har jag plockat med mig en psalm från Nya barnsalmboken. Och då har den nummer 222. En dag går ängeln Gabriel med bud från himmelen. Han kommer till Marias hus precis i gryningen. Maria, du ska snart bli mor, en gosse ska du ha, och han blir världens frälsare. Maria, svarar jag, nu bär hon på en hemlighet, det barn hon har till lån. Det är ju världens frälsare, det är Guds egen son.
Tack för det.
Tack. Jättefint.
Vackert. Är det någonting mer du vill skicka med våra lyssnare som en avslutning?
Gå i frid och tjäna Herren med glädje.
Ja, men det var väl fantastiskt. Tack för att du tog dig tid att komma och
prata om de
viktiga frågorna. Välkommen tillbaka om kanske ett år när du har liksom satt dig med det här. Ja, du ser hur det verkligen är att arbeta med det här. Tack Kjell.
Tack så mycket.
Tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är vår samarbetspartner och gör detta enklare och roligare. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.
Hej då.